Välkomna ska ni vara till podden Biblioteket i Rebbetöret, och idag ska vi prata om en amerikansk klassiker, Tom Sawyer av Mark Twain. Välkommen kollega.
Ja, tack. Ja. Eller Samuel Clemens som han hette när han blev född.
Ja, sådär. Precis. Vet du varför han heter Mark Twain?
Ja, han jobbade som pilot, vad blir det?
Lots.
Kapten typ. Lots, just det. För sådana här ångskepp.
Ja.
Och Mark Twain är ett mått på, fan var det, en par meter eller så. Så man mätte ut för att veta hur djupt det var.
Vad sa du, en vad då för någonting?
Det är ett mått, det är en måttenhet för att mäta hur djupt vattnet
ja.
Är.
Ja, det är det. Det är två famnar djupt. Eller något sånt där.
Två meter ish. Eller något.
Ja, och en famn är ju sådana här fantastiskt gammeldags mätuttryck som vi inte riktigt använder idag.
Nej, det beror väl på att man hade drog ihop rep i famnar.
Ja, exakt. Man drar upp dem så.
Men det är sådär, alltså, i famnen, bokstavligt. Ja.
Det, man tänker så här, man ser framför sig en liten människa versus en väldigt stor människa. Det blir väldigt olika. Det är inte vetenskapligt noga, det kan man inte säga.
Nej, men alla sjömän på den tiden var ju exakt 1,67 cm.
Ja, så det, då var det ju enkelt.
Jag menar meter. Smurfseglar.
Ja, det små, små blåa saker överallt.
Ja, det sparade på vikt på skeppet. Det gick mycket fortare.
Ja. Nå, Gargamel, apropå smurfarna.
Ja.
Vad har vi läst? Jag har läst Tom Sawyer, som är en bok om en liten, eller en ung grabb som bor i St. Petersburg, Missouri. En stad som inte finns. Ja, men platsen finns ju, Missouri.
Nej, men... Jag upptäckte en lite sån här irritationstrick man kan ta till om man läser om Tom Sawyer, förlåt, Mark Twain. Man kan säga att han är född i Florida, för det är tekniskt sett sant.
Aha, är det på nära gränsen?
Nej, Florida, Missouri. Det är tydligen en stad där.
Aha. Ja.
Man vill vara dryg.
Och man vill vara dryg.
Han var dryg, ja.
Han var dryg, ja. Det får man säga. Men
han är väl Amerikas också. Kanske Amerikas största humorist och sån här. Han motsvarar nästan lite... Vad heter han? Lord Byron i sina...
Ja.
Det han har, det kanske jag har sagt. Om man läser på.
Ja, precis. Och han är ju också berömd för att vara ganska progressiv på många sätt. Och skeptiker och raljerar om organiserad religion och allting. Alltså,
jo, men han var ju också spiritualist, så att, som vi har pratat om förut. Så
ja, jo, absolut.
Det finns upp nu.
Men jag vill inte säga honom som någon exempel på en typisk spiritualist.
Nej, han var ju tydligen god vän med Tesla, som ja. Nätet älskar på gott och ont. Han har fått lite värde.
Han har fått väldigt mycket onödigt uppmärksamhet om så, ja. Som ett,
ja, han var ju smart när han var som riktigt tok. Som han var goda vänner med en duva som han hade regler på den här konversationen med. Så att, nu tappar vi 15 lyssnare säkert.
Ja, det får vi göra då. Men alltså, ärligt talat, Tesla ska ha sparkar i sin riktning. Därför att jag är så trött på att höra om Tesla som det där stora geni. Om man frågar en människa idag, jaha, men säg någonting som... Tesla har bidragit till som är så fantastiskt viktigt för mänskligheten då. Så är det genast mycket tystare. Därför att det är inte så enormt mycket. Han har många coola idéer för sig och höll på mycket. Men han har höll på mycket dumt också.
Det så. Var väl Likström som han framförallt har känt.
Ja, men jag är alltid så här när folk kommer med saker och ting som inte kanske är så banbrytande som de egentligen framställs som. Jag menar, vissa saker kommer att upptäckas förr eller senare då, för de är ganska självklara.
Ja, men sen är det så att hans beef med Edison som var ju riktigt grisarslig, förhöjer ju liksom Tesla i jämförelse.
Ja, absolut. Det är väl det, att han känns sympatisk på det viset, som en underdog som dog fattig och så vidare. Det är alltid lätt att gilla dem. Men samtidigt, jag blir lite trött på honom när han ska likställas med Einstein och Bohr och sådana. Han är inte alls...
Ja, alltså han hade ju intressanta teorier, men han ville till exempel leda el genom jorden, men det vore en fruktansvärt dålig idé, hörde vi.
Ja. Jo, nej, men det är det jag menar. Han är ingen vetenskapsman, han är en ingenjör, en tekniker, en uppfinnare. Alltså, det är något helt annat, ska man ju understryka, än en vetenskapsman. Jag menar, det syns ju att han inte har deras metodik alls, utan det är mycket mer. Vi provar detta, en crazy person liksom, som lyckas få rätt på väldigt mycket grejer, absolut. Men ja, nej. Ja, Tesla.
Ja, men vad handlar då? Nu har jag bara läst första kapitlet.
Ja, samma här.
Vad skulle du vilja säga att det handlar om?
Första kapitlet, det handlar ju om att jag kan introducera det. Det är ju det är Tom Sawyer då, den unge mannen som bor i den här lilla platsen. Vi möts direkt med honom där han får en utskällning av en är det hans mamma? Jag har inte riktigt förgett.
Nej, det är hans mors syster som tar hand om honom. Hans mor har tydligen dött.
Ja, så är det, just det. Och han får ju världens utskällning och den får han och så vidare. Och sen så ger han sig, så stöter han ju då, alltså, det är väldigt kort kapitel. Det händer inte så mycket, men han springer på den personen som sen också är väldigt berömd. Han namnges inte i första kapitlet, men jag vet vem det är han pratar med, den här killen som han springer på. Det är ju naturligtvis
Huckleberry Finn.
Ja, Richard Chamberlain, ja. Lite mindre kända namn, Huckleberry Finn.
Jag misstänkte att det skulle vara någon som introducerar senare.
Så, ja. Så det är ju då Huckleberry Finn som han då står och tampas med, och de har den där lite... Ja, det är mycket jidder, alla typiskt 1800-tal känns som. Alltså det är mycket här vi står och...
Jag vill säga att det är ganska typiskt manligt jidder, så de hotar varandra och hotar varandra. Till slut så blir det brutna näsor och trasiga kläder. Och, du vet.
Ja, precis. Och så vidare. Och den här texten är ju då skriven mycket i dialogform, och den är skriven på en dialekt, alltså, och sociolekt också. Det är ju han berömd för, att han skrev både dialektmässigt och sociolektmässigt. Så att det är mycket så här, och det vet jag, idag är det en del folk som tycker, nej men så här kan man inte skriva, stereotypa figurer som pratar på stereotypa sätt. Ja, men jag är ledsen, ingen rök utan eld. Folk pratar stereotypt också ibland. Alltså, så att, ja. Ja, och det är ju det som han är berömd för, att han väldigt folkliga texter, kan man säga.
Ja, inte allting jag har läst.
Nej, men det här. Alltså, de hans mest berömda grejer är ju Tom Sawyer och Huckleberry Finn. De två böckerna är ju hans mest lästa. Så att,
Han hade rätt bråkig karriär ändå. Han var ju lite av en folkens man. Han var ju, förutom på havet, så var han nere i gruvan, journalist och alla möjliga saker.
Ja, visst. Att, och han var en...
Mycket tragiskt liv. Hans bror dog, jag tror något barn dog och så vidare. Så han var... Ett tag lär han ha suttit med pistolen i munnen, men tänkte att nej, jag skjuter ändå inte.
Ja, så precis.
Mycket mer dyster än man kan tänka sig.
Ja.
Jag, apropå texten, hade det inte varit för att jag visste att det var vad det var, hade jag inte tyckt om det. För jag tyckte det var liksom bara... Alltså det är välskrivet, det är ju väldigt minimalistiskt språk. Så. Han, till skillnad från de lite tidigare 1800-talet, ja du vet, 50-100 år senare, så skriver han inte blomstrigt alls. Utan det är väldigt så här kortfattat och något humoristiskt i sina formuleringar. Ja. Som den sista meningen... Han kommer hem efter slagsmålet och hans, låt oss säga, stränga morsyster blir adamantisk i sin resolution, eller vad han skriver. Han var väldigt sådär, väldigt målande språk utan att överdriva.
Ja.
Det är lite befriande. Vi har ju läst texter från lite tidigare perioder, och då har det ju varit mycket mer text, till exempel Moby Dick. Då läggs ju texten ut mycket, mycket mer för samma saker.
Liksom. Ja, visst. Absolut.
Det känns som en frisk, det var nog en frisk fläkt i dåtidens läsares ögon.
Ja, han har en liten modernistisk feeling i sig på det viset.
Ja,
han är absolut inte typisk för någon 1800-talslitteratur. Och inte helt oväntat så tycker jag då att detta är jättebra. Jag avskyr det där blomstriga språket. Jag tycker det är fruktansvärt plågsamt att ta mig igenom. Här är ju ingenting sånt. Här är ju bara dialog fram och tillbaka, rakt på sak. Men det är inget fattigt språk. Det är ett jätterikt ordförråd som vävs in med massa udda uttryck och grejer och ting som inte man hör varje dag i språk.
Alleky, som är
Visst. Alltså, och, men
fast,
även, ja.
Fast själva handlingen, jag menar, nu vill jag läsa vidare för att det är just en klassiker, men hade jag inte vetat det så var det liksom bara jag är en stökig pojke. Okay.
Ja.
Bryr mig inte om välskrivet, men inte
ja, precis. Den storyn i sig är inte jättespännande, det håller jag med om. Det kanske inte är så, men jag är lite intressant just för att det är en klassiker, själva storyn ändå.
Ja, sen ska det vara hand om han också tydligen. Ja. Hans liv, när han växte upp någonstans i, inte Florida, han flyttade andra städer. Men...
Ja.
Så att... Jo, rent om man vet vad det är, men hade jag inte vetat det så hade jag inte velat läsa vidare.
Nej.
Det var rätt tråkigt.
Nej, alltså rent storymässigt, jag håller med, det är inte jättespännande att läsa om en pojke som ska ut på äventyr. Det kan, alltså, men det som gör att jag ändå vill läsa det är för att jag gillar språket så mycket. Så att jag huckas av språket. Ibland kan det vara precis tvärtom. Det kan finnas en intressant berättelse, men jag tycker inte om språket. Jag tycker inte om det blomstriga språket i många av de andra, där det tar 18 sidor att skriva en känsla.
Nej, du kommer ju inte att läsa om Wuthering Heights, som man säger så.
Eller verkligen klart. Aldrig, det kommer aldrig ske. Jag, för mig var det bara ord, en väg av ord som välte över mig. Utan att jag ingen aning vad det handlar om. Jag kände bara, ja men säg det där istället då. Du har ordet ligger där på backen, ta det och plocka upp det och skriv, jag är kär istället. Skriv inte, mina smärtor, mina...
Fast du fick ju lära dig ordet penetralien bara det.
Ja, det är roligt. Jag är lite kluven, för det är lite roligt att lära sig såna udda nya uttryck. Jag gillar det lite grann, det gör jag. Men jag tycker ju det här är bättre än mycket bättre än och det får jag säga, jag tycker nog Wuthering Heights var ändå behagligare att läsa än det vi läste för ett tag sedan. Skräck vad var nu det vi läste? Poe, ja. Det var verkligen inte min kopp te. Det var...
Jag älskar den språkmässigt.
Så. Ja, okej. Okay. Vi är våra motpoler där på den punkten. Även om vi har enats om vissa andra.
Ja, alltså jag tycker också, jag älskar också språk i Twain. Så att det är bara det att jag tycker handlingen är ointressant.
Ja.
Alltså, som bara en text i sig. Men...
Ja, jag är ju väldigt driven av hur språket är. Alltså för mig är det en yta som jag inte tar mig igenom väldigt lätt. Och det gör att jag lägger ofta ner böcker om de inte är... alltså språkmässigt kompatibla med mig. Det har jag märkt jätteofta. Det har ingen betydelse hur intressant berättelsen är i bakgrunden. Jag tar mig inte igenom den vägen. Jag har många, min favoritgenre science fiction-böcker som alla säger, ja, den här är så bra, den här är så bra, det är så jättebra story och sådana saker. Ja, det är möjligt, men det här är så tråkigt, jag kan inte läsa detta. Det här är...
Nu kommer jag inte ihåg, vad tyckte du om Bradbury? Han skriver ju ganska kortfattat språk också.
Lite det gillar jag, det gillar jag bra. Det var bra grejer. Alltså, det var, det var lättillgängligt på ett sätt som jag uppskattade. Jag gillar ju det här Steinbeck och Hemingway och de här grejerna. De stryker mig väldigt mycket medhårs, de här amerikanska, modernare författarna.
Ja, vi får väl, jag tycker om, heter det, jag har ju lärt mig i podden att jag tycker om modernistisk finsk poesi, ja. Som man lär sig mycket om.
Ja, precis.
Den kom från vänster kan jag säga, med trumpeter och dragspel.
Ja.
Ja, oväntat.
Jag misstänkte att jag skulle eventuellt gilla det, för jag gillar ju inte alls sån här smäktande 1800-tals poesi. Vi måste nog ge oss på det, jag känner att vi behöver ge oss på lite mer Lord Byron än vad vi har gjort, och lite mer Tennyson kanske, för vi ska ha en amerikan med oss och så vidare.
Ja, och kanske någon irländare till och med.
Ja.
Typ, nu kommer jag inte på någon namn, men det finns ju några.
Ja, precis. Han prästen, nej du menar inte, vad menar du?
Nej, jag menar att vi tar någon irländare, så får vi ta, jag kommer inte på någon namn just nu. Det finns irländska författare som har poeter som är välkända, om man säger så.
Ja, jag sa det, är en han prästen sa jag. Är inte han en präst, den ena irländska? Präst.
Yes, alla är väl präster på Irland. På ett
sätt. Del och potatisodlare. Välkomna till Fördomar AB. Ja. Gud ja. Nej, ja, men, jaha. Så du blev lite sådär. Alltså, jag kom på mig själv att jag nästan... Jag tog det här som en ljudbok och jag hittade någon som läste med ganska schysst sydstatsaccent.
Just, ja. Oh.
Lite ut i hållet var det i alla fall. Han försökte. Ja, men han var
inte stereotypiskt. Det var ganska lätt, närmare nord än syd skulle jag säga. Men sydig.
Ja, det är en sydlig accent. Det är absolut ingen nordstatsdialekt det där.
Då vet men det är absolut ingen... Det är liksom inte...
Nej, inte jättebred. Inte upp i bergen i Appalacherna bred. Inte den.
Nej, precis.
Men det är en sydstat. Det hörs att det är en lite mer sofistikerad syd. Han försöker nog låta så som... Jag är ganska säker på att Mark Twain själv ungefär skulle ha låtit som. Alltså lite mer bildad sydstatare.
Jag undrar om det finns inspelningar med Mark Twain. Det kan jag göra faktiskt, med tanke på tidsåldern.
Ja, precis. Så att,
det skulle jag ha gjort och lyssna på.
Ja, dumt. Det kanske finns faktiskt. Jag vet inte. Jag tror det gör det när jag funderar nu att jag faktiskt har hört det. Någon sånt här hjält inspelat på någon sån här stenrulle.
Jo, men då kommer det vara
pistat och,
liksom hela tiden.
Och i fel frekvens och alltihopa sånt. Så det är väldigt ljusa röster här.
Så. Jag har på en rulle av typ, vad de nu spelar in på, Välde med något, jag vet inte.
Vad sa du, väl?
Nej, inte väl, men det är väl sådana där rullar som de börjar spela in på.
Vax.
Ja, var det vax? Okay.
Ja, vaxrulle. Som man sen gör någonting med. Nu ska vi inte gå in på vetenskap.
Jag vet, kära lyssnare, att väl med kalvskim som man skrev på. Jag bara
ja. Lite och jag tyckte du sa väl, så som i välpapp. Tänkte bara, nej.
Ja, alltså, om man tar en blyertspenna, man kan fixa ihop en liten välpappsinspelning om man vill.
Jag hoppas vi ingen använder sig av den här diskussionen som en analys kring hur historien kring inspelningsteknik ser ut, för det kan finnas fel, kan vi säga.
Nej, absolut inte.
Nej. Ja, jaha.
Vi är fyllda av fakta och sanning. Det är vårt mått.
Ja, precis. Vi... Han beskrivs också förresten, då dök det ordet upp som man aldrig hör om människor idag. Han hade wanderlust, vilket det där tyska ordet, wanderlust.
Ja, jag använder det faktiskt.
Gör
jag
det?
Har lite sånt i mina gener. Så att,
du har det, men man kan säga så här.
Jag säger wanderlust då, fast det är tyskt ord.
Ja, precis. Det kan ju vara så att det inte är lika frekvent använt på ett sätt idag, kanske. Av folk.
Nej, det måste jag påstå. Jag skulle tro att säger man en till gemene man så kommer de att fråga...
Prosit.
Är det tyska?
Ja.
Ja, precis.
Så att, ja, nej, men det
Nej, men tyskan som språk har väl kanske fått sin törn det här århundradet, om man säger så.
Det
så
kan man lugnt säga, att bara under vår livstid har det ändrats, vet jag. När jag började plugga på 1900-talets slut så var det fortfarande så att tyska var obligatoriskt som, för mig det var då någonstans i den vevande bytte. Tyskkunskaper dokumenterade var obligatoriskt för att få lov att läsa vidare på avancerad nivå i arkeologi och sådana ämnen. Faktiskt.
Ja, men det är inte typ 75% av böckerna under 1800-talet
var, på tyska också. Var? Idag är det ingen som går ut. Alltså, och det innebär ju också att det är en stor kulturskatt som ligger förlorad i med att all den här, många av de här böckerna som finns, alltså de är ju bra grejer. Det är ju jättegedigna arbeten.
Det är arkeologi under Aten och så vidare.
Ja, men du vet, det är någon som har vänt på varenda liten sten och dokumenterat allt. Så det är väldigt rigorösa arbeten. Det är inte så att det har blivit jättedåligt bara för att det är gammalt, liksom.
Nej, men han Troja-killen, Schleiser eller fan han heter, han var väl tysk, vill jag minnas.
Ja, absolut. Och jag menar, och det är ju, alltså, precis, urkunderna kring mycket av det här sakerna. Så. Men idag så pratar vi mycket om att man ska gå till hela tiden till original, man ska inte läsa vad andra människor har skrivit och sånt. Ja, fast det är lite fånigt. Det är svårt att göra det, och alltid vara den första som gräver.
Ja, men någonting. Sen är det så att originalen ljuger, och de påstår i Enoiden att vi hade en strid med X, Y och Z, och så hittar vi liksom bara några... Ingenting om en strid, då kan det ju vara en bluff.
Nej, precis. Men nu tänkte jag inte på det. Jag tänkte inte på historiska. Utan jag tänker på... för det räknas ändå som en förstahandskälla. Jag pratar om andrahandskällor. Det vill säga alltså, när någon sen historiker sitter och skriver en text om detta. En tysk arkeolog eller någonting. Då börjar vi prata om... tveksamheter rent sådär, för det har gått några personer emellan, men de är ganska noggranna, kan man säga, och man kan se igenom det som uppenbarligen är raljanta fördomar från den tiden. Så
jag tänker mig att i synnerhet 1920 till kanske 50 så var väl tyska texter befläckade av vissa ideologier också. Det kan bli ett problem.
Ja, så är det ju absolut, alltså det finns ju mer än den biten där, absolut. Men och det är det man ska, när man använder såna gamla källor, då är det ju, då ska jag påstå, det man använder sig av är ju den insamlade datan, för den kan fortfarande vara ganska schysst. Dokumentationen kan vara ganska schysst, men det som inte naturligtvis alltid är så bra, det är analyserna, för de kan vara väldigt tveksamma, om vi så säger.
Ja, arkeologi, historia är ju ständig förskjutning, så att säga.
Ja, visst. Så att, och det märks ju idag. Bara det kommer något nytt idag så det sitter det och pustas och stönas och suckas från arkeologer och historiker när det kommer någon ny tes. Det, man blir gärna ovillig att ändra sig, kan man konstatera.
Ja, det är lustigt. Det sista som är hugget i sten är ju faktiskt historien. Så är faktiskt fallet.
Ja, men i arkeologi så är det mycket som är hugget i sten.
Ja, i och för sig då, men... Ja. Man hittar nya stenar här också.
Ja, precis. Ja, nu vet jag inte hur vi kom in på det här.
Ja, men i vart fall då. Du tänker läsa vidare av...
Ja, men jag känner att jag skulle kunna ha den här ljudboken igång i bakgrunden. För den är väldigt lättsam.
Ja, alltså, just det.
Man sitter och gör någonting annat och arbetar. Så skulle man kunna lyssna lite grann på den här. För att det är en ganska charmig berättelse. Fyndiga, roliga småsaker överallt. Liksom. Han har ju sinne för det här med att skriva dialog. Det får man säga.
Ja, språket kan man komma överens om är lysande i sin minimalism, så att säga.
Och bara en sån underbar sak som att han skriver en dialog utan att skriva sa han, sa hon, sa han, utan det är bara, man vet vem som läser
det. Det blev lite förvirrande för mig i en ljudbok faktiskt, därför sånt föredrar jag läsa, då är det lättare att hänga med.
Jag tyckte det var schysst här, därför att han förvrängde ju sin röst lite, så att han gjorde ju så att man faktiskt kunde höra.
Inte så mycket, tycker jag.
Nej, okej. Okay. Jag hörde ändå att det var en kvinna som pratade nu, och sen, eller det var Tom, och så var det Huckleberry som pratade. Jag kunde höra att han satte Huckleberry med en lite mörkare röst.
Jo, lite, men inte så mycket. Jag har lite svårare för.
Och så var det uppenbart att det var lille Tom som var den här med stort komplex som hela tiden ville mopsa sig mot Huckleberry.
Ja, hela dialogen mellan han och Huckleberry. Jag ska ge dig stryk, säger Tom. Ja, men gör det. Jag ska ge dig stryk. Ja, men gör det. Typ,
ja, det är så hela tiden. Så jag tyckte det var ganska lätt att hänga med av det skälet att man fattat att det var mopsen och Tom. Den trötte stora hunden var Huckleberry, liksom.
Men jag tror han började kaxa sig med Huckleberry för att Huckleberry var mycket bättre klädd, jag förstår, i
pentan. Så var det, ja.
Så söndagsklädd som han beskrev som på vardag, liksom.
Ja, och så är
ungefär
det
ungefär som om de kommer i fin kostym på Ica och försöker vara lite snygg, liksom. Då kan folk bli irriterade.
Men alltså, jantelagen är ju ingen svensk grej, det kan man ju lugnt säga. Ibland tror vi att det är någonting, ja, det är Sverige och så. Ja, du, det är hela världen. Alltså, du ska inte tro att du är någonting. Det finns i alla länder.
Tom säger att ju mer han tittar på han, nu parafraserar jag, men ju mer han tittar på han, ju mer sur blev han på han, och hans egna kläder kändes mer trasaktiga. Typ.
Ja,
Sen, det var ett klart fall av han ska få stryk för att han är snyggare än mig. Typ. Ja, det var ju det.
Ja, jag vet. Det är väldigt roligt att det är så. Så tycker jag. Det är ju klockrent precis hur dryga ungar kan vara.
I synnerhet då om den är självbiografiskt orienterad, då erkänner ju liksom Mark Twain att han var lite sådär
dryg.
Boys will be boys liksom.
Ja. Ja, absolut. Ja, du då? Funderar du på att läsa vidare?
Jo då, jag fick på det igår, men som sagt, att jag inte hade läst vidare om det inte vore, om jag inte visste det var. Nu vet jag bara, absolut.
Jag tror att det är sån här, och sitter du en stund med det så blir du lite hooked också på att faktiskt börja bry dig lite mer. Alltså det blir ju så ofta med såna här berättelser, om de är välskrivna.
Ja, man får väl hoppas. Jag lovar ingenting. Jag,
jag sätter inte det som ett krav.
Det jag främst vill läsa klart av det jag kom igenom hittills, det är faktiskt Moby Dick. Ha. Och det språket är ju mera ogenomträngligt. Eller ogenomträngligt, men det är mer blomsteraktigt i alla fall.
Ja, jag har nog flera stycken jag skulle känna att här borde jag gå vidare, och det är rak arm så kommer jag inte på. Jo, men Vredens druvor och just Ray Bradbury, Fahrenheit.
Just det.
De känner jag lite grann så. Fahrenheit kanske inte, därför att jag tror att berättelsen är ganska förutsägbar. Jag vet inte. Jag tror inte den är så avancerad berättelse, men däremot Vredens druvor, för jag ändå känner att det är en mäktig bok liksom.
Ja, det var ju för fantastisk blick som amerikanerna säger i inledningen. Liksom. Bistert.
Och,
sen Wuthering Heights, apropå den, ska jag faktiskt vilja läsa klart bara för att ha gjort det. Liksom.
Bara för jäklas med mig. Den... Nej, jag vet. Ja, gud ja. Nej, den kommer jag inte läsa vidare. Jag har nog enklare att identifiera dem jag absolut inte kan tänka mig än vad jag har att... De jag fick kärlek för. Jaha.
Och lite mer finsk modernistisk poesi såklart.
Ja, men vi måste gräva oss ner i det mer igen. Jag känner det, att vi behöver återkomma
ordet.
Till ordet. Ja. Vi behöver dyka ner i det igen.
Diktonius, ja, jag kan återkomma till Diktonius, absolut.
Jag skulle vilja passa på att ge en liten hälsning här. Vi fick en litet, vi får inte så mycket meddelande till vår podd, men vi fick ett litet meddelande till vår podd på YouTube där någon släkting till Diktonius skrev och hade lyssnat och sådana saker, och att han själv sysslade med textverk. Det var väldigt roligt att höra och se. Så att, en hälsning till dig, släktingen.
Så det namnet bär på vissa obligations, så att säga.
Så är det, absolut. Så att, ja. Jaha. Är vi färdiga med Twain denna gången då?
Yes.
Så får vi väl se vad det blir till nästa vecka. Det har vi inte helt bestämt ännu.
Nej.
Men då tackar vi för oss då, kära kollega.
Det gör vi.
Ja, adjö.
Adjö.